Linus, jag kan knappt minnas en enda gång som jag har fått ett så här tydligt celiakisymptom. Alltså typ att jag kräkts direkt eller något sånt. Och då har jag ändå haft celiaki i över 20 år. Någon gång borde jag ju ha fått i mig över 20 ppm gluten under alla de här åren.
Det borde du ju definitivt ha fått. Men det verkar lite grann, vi pratade om tidigare också, att du har ju lite mer där som den tystare delen av celiaki.
Ja, och det kan man ju tycka är jätteskönt. Jag märker ju knappt om jag får i mig gluten då.
Nej, det som är bra är att du inte märker det. Det dåliga, det är ju att du inte märker det. För då kan det liksom innebära att du får i dig gluten lite mer ofta än vad du vet.
Ja, och det är ju på ett sätt ganska läskigt. För att det finns ju jättemycket konsekvenser som man kan få liksom längre fram i livet. Som jag knappt hört talas om innan du började berätta om det för mig. Och exakt vilka de konsekvenserna är, det ska vi prata om i dagens avsnitt av Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok.
Jag heter Linus Enqvist Rickert.
Det här är Glutenpodden, då åker vi. Innan vi går in på det här med tyst celiaki och exakt vilka konsekvenser det kan få om man slarvar med den glutenfria kosten, tycker jag att vi kör ett litet nyhetssvep.
Dr. Schär, världens största tillverkare av glutenfri mat, har köpt konkurrenten Semper, som är Sveriges största glutenfria livsmedelstillverkare. Från och med 1 januari 2024 går köpet igenom, men än så länge vet vi inte exakt vad som kommer att hända med Semper och de produkter som finns på marknaden idag. Dr. Schär och Semper är de företag som i dagsläget har flest produkter i butikshyllorna. Och Svenska Celiakiförbundet hoppas att köpet kommer att gynna alla som har celiaki. Men exakt hur detta ska gå till vet vi alltså ännu inte.
Men nu till dagens ämne. Om vi bara går rakt på sak, vad är egentligen tyst celiaki?
Det är då när man får symptom som man kanske inte liksom kopplar till celiakin. Eller att man inte får några symptom alls egentligen av liksom att man har celiaki och får i sig gluten. Och det kan ju vara både att man till exempel har gått med celiaki i många, många år och aldrig haft symptom som man reagerar på. Och det kan man kalla det tyst celiaki. För att man märker det då kanske för att ens barn eller nära anhörig får diagnos och man då screenar familjen som man alltid ska göra, men som man vet då att de flesta läkare inte gör. Men då kan man hitta då de som har tyst celiaki. Sen när de väl får diagnos så brukar det vara så att de kan hitta saker som var att jaha, det här symptomet har jag haft hela livet.
Mm-hmm. Typ såhär, jag har alltid varit så trött, men ja, nu är jag pigg när jag äter glutenfri mat.
Ja, men precis. Man märker skillnaden efteråt först och säger man att ja, men det var ett symptom, för det här var liksom inte normalt.
Jag fattar. Men är det någon skillnad på liksom rent kroppsligt vad som händer i tarmen eller liksom hur kroppen reagerar på gluten?
Nej, det behöver inte alls vara. Utan det är liksom bara, man får skilja på det. Det är en del som då är de här symptomen man får, antingen då tarmkanalen, liksom att man kan få diarréer eller kräkningar. Som så här, många ser som de vanligaste symptomen. Mm. Det som också läkare letar efter. Sen vet man att det kanske inte är de vanligaste symptomen. För att man får komma ihåg att 2/3 av alla som är celiaki, de får ju aldrig diagnosen.
Det är så sjukt. Alltså, säg det där igen. Två tredjedelar av alla som har celiaki får inte en diagnos.
Nej, och aldrig. De dör ju liksom då, liksom när de har levt klart sina liv och har aldrig fått veta om att de har celiaki.
Hur kan man veta den här siffran då? Känner mig skeptisk.
När man då plockar ut, tar det som från normalbefolkningen. Och sen så screenar man då ett gäng människor. Och kollar då, så ser man då hur många som faktiskt har celiaki.
Ja, jag förstår.
Och sen då har man gjort det här många, många gånger i många olika länder. Och utifrån det där man slutsatser då, hur många som av 100 som borde ha celiaki. Mm. Och i Sverige kommer man fram till att det är någonstans mellan 1-3% som har celiaki. Vad vi känner till, och nu är det ganska dåliga siffror på det här, men någonstans kanske runt 75 000 som har diagnosen celiaki i Sverige idag. Och det borde kanske vara upp på 300 000 då.
Oj, jäklar. Ja, jag förstår.
Så det kan ju vara så att många av de här kanske har då, kan säga, asymptomatisk celiaki. Eller som att man har inga symptom eller symptom som man inte kopplat till celiakin i alla fall.
Det som kallas för tyst celiaki.
Ja, mm. Och det kan också vara så att de som har celiaki får i sig gluten, som du då, mm, men kanske inte får några symptom. Man vet om att man fick i sig gluten, men man reagerar liksom inte på det. Mm. Medan andra kan få i sig lite gluten och liksom kräkas kaskadsbyor med blod och åker inte sjukhus för att de blir så här, de får liksom näringsbrist omgående nästan.
Mm.
Men det är så här, det är som symptomen som man märker. Sen är det då det här underliggande, det jobbiga, det som gör liksom allting väldigt dåligt med celiaki, det är ju tarminflammationen. Och det påverkas inte av vilka symptom man får.
Nej.
Utåt. Är den inflammerad så är den inflammerad. Och då spelar det ingen roll om du får symptom eller inte. Det påverkar liksom inte själva inflammationen i sig.
Jag fattar. Hur vanligt är det att man har tyst celiaki om man har diagnosen, så att säga?
Det är lite oklart, men liksom det som jag får fram när jag pratar med en massa olika läkare och forskare, det är väl att kanske någonstans runt hälften märker inte av symptom, medan hälften gör det.
Mm.
Och då är ju som sagt, alltså mag-tarmsymptom är väldigt vanliga hos de som märker av symptom. Men också alltså, trötthet, huvudvärk. Huvudvärk särskilt är ju som jättevanligt, även de som får mag-tarmsymptom. Efter att man har haft mag-tarmsymptom så har man trötthet och huvudvärk. Och det kan ju vara för att man blivit av med all vätska kanske eller något sånt där. Men även liksom, de som inte kräks och har diarréer märker också av mycket, liksom, alltså, trötthet och huvudvärk och sånt.
Mm, jag fattar. Jag ställer frågan på min Instagram. Mm. Två olika frågor. Dels, har du hört talas om tyst celiaki? Och sen, får du tydliga symptom när eller om du får i gluten?
Ja.
Det här är ingen statistisk liksom, vetenskaplig undersökning så. Men det blev ändå typ 500 personer svarade på båda frågorna. Och då kunde man ändå välja så här, jag har inte celiaki, jag vill bara se svaren. Så att de är då borträknade. Och då var det 500 personer som ändå svarade.
Ja, men det är, ändå, det är en fingervisning.
Det är en fingervisning. Och då var det 66% hade hört talas om tyst celiaki. 34% hade inte hört talas om det.
Nej.
Så att det är ändå alltså, förvånansvärt många tycker jag som aldrig hade hört talas om det.
Det är det faktiskt. Och jag tänker att mycket tror jag beror på att läkarna har inte så bra koll på det här med tyst celiaki.
Nej.
Så att alltså, någonstans, om du ska känna till tyst celiaki så måste du ha hört det någonstans.
Mm.
Och eftersom väldigt många läkare inte vet om att det finns, de hittar patienter som har tydliga symptom. Och ofta är det så att man får liksom söka igen och igen och de kanske utreder andra grejer först. Till slut kollar de celiaki. När man kollar på hur lång tid det tar för diagnos så en undersökning gjordes 2009. Då såg man att det var mellan 8 och 12 år från första läkarkontakt med symptom.
Oj.
Till man fick diagnos.
Oj, 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 oj.
Då får man tänka att barn får ju oftast diagnos lite snabbare än så eftersom barnläkare har tätare kontakt och lite bättre koll.
Mm.
Men när vi gjorde en SIFO-undersökning för 3 år sedan så såg vi att även många barn fick vänta liksom då uppåt kanske 2, 3, 4, 5, 6 år på att få diagnos. Fast de hade varit i kontakt med läkare med tydliga symptom.
Mm.
Så att kunskapen är väldigt, väldigt låg hos läkarna. Och det tänker jag mig att som patient får man inte veta det då från till exempel från celiakiförbundet eller från någon annan som har celiaki eller från läkare, men då vet man ju inte om det.
Nej. Men man kan lyssna på det här poddavsnittet, då får man veta allt om tyst celiaki. Men vi frågade också om man själv får tydliga symptom när eller om man får i sig gluten.
Mm.
Och bad bara människor med celiaki svara. Och då var det 58% som sa att de blev märkbart påverkade och 42% sa nej, jag märker det knappt.
Men det stämmer ju ganska bra överens med det som jag har fått till mig.
Mm.
Så att då tycker jag att den här undersökningen var ändå ganska givande.
Eller hur? Får man ändå säga. Alltså jag började direkt fundera på, för jag har ju själv sagt att jag inte får några symptom.
Mm.
Nu har jag för sig typ aldrig vetat om att jag fått i mig gluten. Det har nästan aldrig hänt att jag liksom har ätit något och sen kommit på att det var gluten i.
Okay.
Men jag tänker att det måste ju, alltså jag har delat smörpaket med min kille. Alltså så här, det måste ju hända att jag får i mig smulor ibland som når upp till den här gränsen. Och det kanske är liksom andra symptom då som jag kanske visst får symptom, det är bara det jag inte har tänkt på det. Kanske ja, men, huvudvärk eller något sånt där.
Ja, men det är alltså, väldigt många symptom som beror på celiaki. Och just det här som att den här akuta grejen, man får liksom ett immunförsvarsreaktion som är då ett symptom som inte är tarminflammation. De kan vara väldigt, väldigt olika. Men det finns ju ändå några som är vanliga. Då är det så här trötthet, huvudvärk. Man kan få ont i musklerna eller lederna kanske. Eller man kan få liksom, det finns massvis med olika symptom som man kan få. Som är då mer eller mindre obehagliga.
Mm.
Och många av dem kanske man har mer eller mindre konstant. Och då tänker man inte på att det är ett symptom.
Nej. Varför är det så att vissa får mer märkbara symptom och andra inte?
Det som jag känner till är att man inte vet. Det är liksom det som
är... Det du vet är att man inte vet.
Ja.
Ja, jag förstår. Men kan man liksom pendla mellan att ha tyst celiaki och vanlig celiaki? Eller är det liksom ofta att man har det ena eller det andra?
Alltså, det som jag får till mig då av väldigt många med celiaki och deras livshistorier, men även från läkare, det är ju att det kan liksom variera över tid hos samma person. Så att om man till exempel då kanske fick väldigt mycket, ja men man kräktes och sånt där som när man var liksom i en viss ålder. Sen när man är 10 år äldre då kanske man får helt andra symptom eller inga symptom alls.
Det känns ju ganska farligt. För då kanske man tänker, sen vet man när man var barn då,
ja,
liksom mådde jätteilla eller någonting. Sen slutar man göra det, då kanske man inte fattar att man får i sig.
Då tror man att man bara är väldigt, väldigt skötsam.
Exakt.
Eller att man har väldigt tur att man inte får i sig gluten.
Ja.
Det kan vara så. Och det är det som är det kluriga med celiaki, att det är en sån, de brukar kalla det för en sån här kameleontsjukdom.
Mm-hmm.
För att det ser ut som mycket andra saker. Alltså huvudvärk kan du få av massor av olika saker.
Verkligen.
Det är ju inte bara celiaki som kan vara orsaken. Du kan till exempel ha druckit då 40 glutenfria öl dagen innan och få huvudvärk.
Absolut.
Det kan vara gluten, men det kan också väldigt troligt vara alkoholen som gör att du inte mår så bra.
Ja.
Eller kräks eller vad det kan vara någonting. Det kan vara alkoholförgiftning, men det kan också vara celiaki som gör det liksom. Så att det är jätteklurigt och så stort och så mångfacetterat.
Verkligen. Ibland får jag väldigt så uppblåst mage, alltså att jag verkligen ser gravid ut typ, på ett sätt som inte känns som bara lite så svullen, utan alltså det är verkligen en ballong. Det är väl också ett sånt symptom som är...
Ja, det är väldigt klassiskt symptom. Sånt som liksom, jag tänker många läkare känner till det. Just att man får liksom, men så här, magproblem av olika slag. Och just uppblåst mage är väldigt vanligt. Alltså, eller så här, det är ett klassiskt symptom som många känner till. Exakt om det är vanligare än andra saker vet jag inte.
Jag förstår. Det är klurigt hela grejen ju.
Det kan ju innebära att du har fått i dig gluten exempelvis.
Ja.
När du reagerar så.
Ja, men det kan också bara vara att jag har ätit typ så mycket lök och bönor.
Det kan det också vara.
Alltså man vet ju inte. Nej. Det är väl det som är svåra. Men vad är liksom faran då med att ha tyst celiaki?
Jo, då är det här hur mycket gluten man får i sig. Det som dietister och läkare försöker liksom verkligen så här inpränta i patienterna, om de då har turen att träffa en dietist och en läkare, det är inte alla som får det. Det är det här att om du fuskar, eller om någon annan fuskar åt dig, vilket då om du äter på restaurang och de råkar servera glutenfri mat som inte är glutenfri, till exempel, och du frier gluten. Oavsett om det är på egen förvållan eller om någon annan gör det åt dig, så får du i dig gluten. Och när du får i dig gluten så blir tarmen irriterad. Och immunförsvaret startar upp liksom en inflammationsprocess. Sen om du bara får i dig en gång och sen så händer inget mer, men då avstannar det liksom, och det händer inget mer. Men om du får i dig gluten igen och igen och fortfarande liksom hela tiden får i dig gluten, så hålls inflammationen igång.
Just det.
Och det är då som liksom då alla möjliga konstiga symptom kan komma upp och man kan få risk då för alla möjliga olika negativa hälsoeffekter på sikt.
Ja, och det är ju de som vi ska grotta ner oss lite i idag. Ska vi gå in på de liksom långsiktiga, läskiga konsekvenserna som man kan få då om man slarvar med sin celiaki?
Vi får nästan göra det.
Innan vi liksom börjar prata om allt det här läskiga, du skickade mig den här listan nu på förhand.
Ja.
Och det var inte kul läsning. Jag kan ju direkt säga att man kommer inte lämnas med en bra magkänsla efter att man har hört det här avsnittet. Men vi vill ändå bara säga att så här, det här är då om man liksom får i sig gluten ofta och regelbundet, trots att man har sin celiaki då.
Ja, eller då om man inte får diagnos.
Om man inte
vilket
får
diagnos, också liksom blir ett problem. Så att, eller om man har väldigt tydliga symptom men läkarna bara inte fattar. Ju längre du har celiaki och äter gluten, desto sämre är det för din hälsa.
Ja, helt så enkelt. Det här är ju inte liksom en lista som är så, alla som har celiaki kommer få allt det här.
Nej,
utan det är typ,
definitivt
om du
inte
äter massa bröd trots att du har inte ska det, då kan det bli dumt.
Eller snarare så, om du inte är noggrann med din glutenfria kost, om du ser till att den är strikt glutenfri och inte liksom tar några onödiga risker och fuskar. För det är också så, det har jag tryckt på massa gånger, att det är ingen fara om du får i dig gluten en gång ibland. Men om du har tyst celiaki och inte märker av någon av gångerna du får i dig gluten, då kanske det är, vem vet, det kanske är liksom varje vecka eller varannan vecka eller en gång i månaden eller något sånt där.
Jag tänker också att det skulle kunna vara så att om man inte reagerar så tydligt och har, man har ju vissa så här standardgrejer som man äter ganska ofta. Säg att så här, man äter en viss proteinbar som är min favorit eller en viss godisbit som är min favorit. Som kanske det råkar då vara gluten i, att man har liksom inte kollat så noga eller att man tror man äter en glutenfri kost, men sen så får man i sig ändå regelbundet lite gluten för att man typ har missat det.
Ja.
Om man då har tyst celiaki blir det väldigt farligt, för då märker man ju inte det. Då kan man ju fortsätta äta den där godisbiten.
Precis.
Utan att liksom se efter.
Ja.
Men skulle man börja kaskadkräkas kanske man skulle kolla då vad har ätit för något.
Precis, och sen men finns det också då många då som får symptom, kanske inte får jättemycket symptom av väldigt lite gluten. Men tarmen kanske tycker att det är tillräckligt mycket gluten för att bli irriterad.
Mm.
Så att även alla de som då har, kan säga, ljudlig celiaki, eller vad ska jag säga, de kan ju också lida av det här, eftersom du kanske inte reagerar varje gång du får dig gluten. Du kanske reagerar när du får dig, liksom, se att du äter en, råkar få en vanlig macka.
Mm.
Då kanske du reagerar jättemycket, eller får liksom ett hamburgerbröd som är fullt av gluten.
Mm.
Då kanske du reagerar kraftigt. Men alltså om du får liksom då, ja, lite grann bara, så kanske du inte reagerar. Då kanske du också får liksom en tyst reaktion.
Mm.
Fast du har då en ljudlig gluten. Känslighet liksom då med din celiaki. Så att det spelar liksom ingen roll om du har tyst celiaki eller inte. Utan den här vikten av att vara supernoga med dieten, det är för alla. För du vet liksom inte hur mycket gluten som ditt immunförsvar reagerar och får de här liksom tydliga symptomen på.
Nej.
Men tarmen är känslig. Mm. Den är superkänslig.
Det är konstaterat. Så är det.
Det vet man.
Men vet du om det finns någon statistik på hur vanligt det är att folk med celiaki slarvar?
Jag hittar inte riktigt något bra. Det finns lite undersökningar där man har försökt liksom kolla upp det här. Det som man ser är väl att det handlar mycket om liksom att man kan säga när man är alltså tonåren eller ung vuxen, då är man liksom lite sämre på att sköta sig generellt. Då kanske man dricker mer alkohol än man borde. Man kanske liksom gör lite revolt mot allt möjligt. Om föräldrarna då kommer med en jättetråkig diet som du ska käka, så kanske man inte vill det. Man kanske inte heller vill vara jätteannorlunda i skolan.
Nej, det kan jag tänka mig.
Man kanske tar och käkar det som finns istället för att så här, gå en lång omväg och hämta det som du måste äta egentligen.
Mm.
Och liknande, om man är umvuxen så kanske man just så här, antingen så käkar vi här och jag tar en risk, eller så måste typ alla gå till ett skittråkigt ställe där de har glutenfria någonting till mig.
Mm.
Och då kanske man så bara, men jag pallar liksom inte, det blir för jobbigt.
Mm.
Vi pratade om tidigare också just att sociala situationer. Där är en högre risk att man fuskar lite grann.
Mm.
För att man känner att man orkar liksom inte riktigt vara den här som alltid är annorlunda, jobbig, konstant.
Nej.
Men det är det att, fast du måste ändå. För att risken är att du får i dig gluten. Och om du inte vet om det då, om du, andra gången du får i dig gluten, så kanske det blir jobbigt för dig på sikt.
Verkligen, droppen som får bägaren att rinna över.
Ja. Sen kan jag säga att det man också ser är att de som då ställer diagnosen själva är sämre på att hålla sig till den glutenfria dieten.
Vänta, hur då? Alltså om du inte har gått till en läkare och fått en liksom...
Precis, så att det kan vara till exempel om du har barn som har celiaki och du själv märker att du reagerar ju på gluten. Då är ju liksom risken att du har själv celiaki kanske är ganska stor.
Ja.
För att du har barn som har celiaki och samma symptom.
Mm.
Det har samma gener liksom.
Mm.
Men man kanske inte orkar utsätta sig för det här med liksom glutenprovokation. Att man ska få i sig gluten under ett antal veckor och månader. Och sen göra en gastroskopi som många tycker är jobbigt. Man kan bli sövd också kan jag säga. Så att det behöver inte vara jättejobbigt. Det går att göra. Men då sätter man en diagnos själv under gluten. De som har gjort det själva då. De är inte lika noga med sin strikta glutenfrihet. Som de som har fått diagnos av läkare. Och fått liksom då blivit tillsagd att sköta det här.
Ja, jag förstår.
Utan när man är själv, då vet man inte riktigt om det är säkert celiaki. Så man riskerar ändå lite mer.
Mm, jag fattar. Jag minns när jag fick min diagnos. Då var jag 5 typ. Väldigt så mottaglig ålder för särskilt auktoriteter. Alltså den här läkaren då som kom in med den vita rocken i rummet liksom och satte sig ner. Han var så otroligt pedagogisk. Han satt då i sitt kontor och det var så här marmorgolv typ.
Ja.
Och så, det känns som att det är påhittat vilka läkare har marmorgolv. Men det var det. Eller stengolv i alla fall.
Ja.
Och sen så tog han upp sin... Han typ så här pratade med min mamma jättemycket och jag förstod inte så mycket. Och sen så vände han sig med mig och bara... kolla på den här pennan, typ, tog upp den.
Mm.
Och så kastade den i golvet och den studsade ljudligt. Och så sa han, det här är mat som landar i din mage just nu. Och egentligen så ska maten landa i som en mjuk, fluffig matta eller ett fårskinn. Och för då mår maten bra och magen mår bra. Men i din mage, då ser det ut så här. Och bara pang! Och därför måste du, får aldrig äta gluten. Du måste vara jättenoga, för att annars kommer din mage bli som ett stengolv igen. Och det vill du inte. Det är väldigt tydligt.
Väldigt tydligt.
Minst än idag.
Men frågan är så här, om man som så här 14-åring tycker att det är lika liksom så här seriöst.
Nej, det är verkligen.
Men till exempel i Malmö så har man en celiaki-mottagning som har barn upp till 18. Och där försöker de bygga upp det så att man har kontakt med dietist varje år för att liksom då följa upp kosten, följa upp hur det funkar, hur det går och prata också. Liksom då, försöka fortfarande så här, förstå, få folk, både föräldrar och barn, att förstå hur viktigt det är med strikt glutenfri diet. Och där har de, som jag sa i alla fall, man pratar med läkaren då vid diagnos för att få det här. Jag vet inte om han kastar pennor i golvet eller vad han gör, men han försöker i alla fall väldigt tydligt förklara celiaki. Sen har han ett nytt samtal när de då är till att bli tonåringar.
Okay.
När man blir då kanske lite mer fritänkande, man tar mer risker.
Mm.
Och då liksom pratar läkaren med och försöker verkligen förklara att det här är en farlig sjukdom, du måste verkligen sköta dig.
Mm.
Det funkar liksom inte att du slarvar ibland.
Mm.
Och sen ett sista samtal inför att man blir utskriven då, eller överflyttad till vuxenvården. Men i vuxenvården vet de flesta som har celiaki att där får man ingen stöd alls.
Nej.
Där blir man liksom lämnad ensam.
Mm.
Men det finns en tanke då att man verkligen så här försöker inskärpa allvaret med celiaki och att inte fuska.
Mm.
Om man är som 4-åring, ja, man kommer ihåg det, men man kanske inte tar det på lika stort allvar när man är 14 eller man är 22 eller vad.
Nej,
kan
och
vara.
Då kanske man också så här, säger att man har varit jättenoga när man var jätteliten.
Ja.
Och sen typ är man 14, hänger med sina kompisar, typ tar en godis som innehåller gluten, ja, eller smakar någonting liksom någon gång.
Precis.
Och så märker man det inte. Alltså man får inte de här symptomen som läkarna sagt till en när man var liten.
Exakt.
Alltså att så här, du kommer kräkas, du kommer liksom.
Ja.
Och då kanske man tänker att det är fine, typ. Så här, ja, men jag åt en godis, sen jag märkte inget. Ah, ja, då är det nog lugnt, typ.
Ja.
Så jag kan också tänka mig att man börjar ta mer egna beslut om sin egen kost, typ.
Precis. Och jag tror också det som du säger är en jätteviktig del där många läkare missar. Ja. Just att man berättar hur det kommer att fungera. När du äter det här, då kommer du må så här och det kommer hända de här sakerna. Och så märker man då att, men det hände ju inte det.
Mm.
Alltså jag märker ju ingenting.
Mm.
Och då blir man ju med rytmenägen, såklart. Eftersom man märker att det som de sa hände ju inte. Det var ju inte alls sant, den här varningen.
Nej.
Så det är också så att det är ett problem att läkarna inte har så bra koll på celiaki och att de ger råd och information som är, det kanske funkar för vissa, men inte för alla.
Nej.
Och särskilt då när man är så här, ung vuxen, men även någon som är 55 eller liksom ännu hellre, kan såklart också så känna att, men om läkaren säger att jag ska må så här och jag inte gör det, alltså vad är risken då?
Nej, ja, verkligen. Vi pratade ju lite om det här med liksom att slarva och vad, om man då är riskbenägen eller liksom slarvar bara någon gång ibland, var är liksom de största farozonerna för att slarva?
Precis.
Och jag ställde också frågan på Instagram och det var extremt stort engagemang. Alltså så många som svarade på den här frågan. Frågan löd typ så här, när är du mest benägen att fuska med din celiaki?
Ja.
Och då var det väldigt många som svarade typ så här, jag fuskar aldrig, jag skulle aldrig göra det, det här är en autoimmun sjukdom, typ så här, kändes som att de blev provocerade av frågan ens.
Ja,
så här, jag mår jättedålig, jag skulle aldrig fuska, hur kan du ställa den här frågan, typ. Men så var det väldigt många som också skrev olika tillfällen där de fuskar, och det var väldigt många som svarade ungefär samma sak. Så jag tänkte att vi kunde läsa upp några av svaren så kan man se om man känner igen sig i det här. Vill du börja?
Jag börjar. Kontaminerad mat. Man tänker att det är nog lugnt.
Det kan jag verkligen relatera till själv. Alltså, ja. Det var någon annan som skrev pizzor som gräddas i samma ugn. Det är lite samma, det är kontaminationsrisken där. Och att så här, om man går till en pizzeria och sen så ber man om en glutenfri pizza, man betalar extra för en glutenfri pizza.
Ja.
Och sen ser man så här, men den ligger typ ganska nära de andra grejerna. Eller de tar med samma handskar typ.
Ja, precis. Ja.
Ost och sånt. Ja. Att det ändå är så, men nu har jag ändå köpt den här glutenfria pizzan.
Precis.
Det borde vara lugnt, typ.
Den så är där, nog mest glutenfri i alla fall.
Exakt, men det känns ju som en stor risk.
Det är nog en ganska stor risk. Och det man ser också när livsmedelskontrollen gör kontroll, alltså från kommunerna, på vitrior, så har de inte alltid stenkoll. Vissa har det, alltså vissa är skitduktiga och gör det här liksom jättebra. Den stora risken är inte när man lägger på den här dressingen, alltså där är som då olika osten och grejerna. Den där brukar det vara, kan vara ganska bra. Utan stora risken är just det här att du använder samma pizza, vet du, spade.
Ja.
Antingen det eller att du lägger den på, alltså direkt på ugnen eller på, vad heter det för någonting?
Själva hällen.
På hällen liksom, där det då ligger massa gluten.
Ja, det känns ju som farligt.
Ja.
Det hade jag faktiskt inte ätit, det ska jag säga. Man vill ändå att det ligger på ett bakplåtspapper eller på en form.
Det går att göra.
Ja.
Det går att göra säkert utan att pizza i en vanlig pizzeria. Men du måste ju göra det på ett säkert sätt.
Ja.
Och det gör inte alla, utan väldigt många pizzabagare, men även andra restauranger, riktar sig till dem som inte gillar gluten. Men som tål det. Så det är det som är det jobbiga för dem som har celiaki. Att mycket av maten som påstås vara glutenfri är riktad till de som inte gillar gluten. Men som inte reagerar alls om de får i sig gluten.
Nej, ja, det är lite lurigt.
Det är lurigt.
Det var någon annan som skrev här att om det kommer en liten smula rostad lök på en sushibit.
Ja.
Det här kan jag också verkligen relatera till. Just för att det blev någon himla boom med att alla sushiställen plötsligt skulle börja ha massa rostad lök på sushin. Alltså, var kom det ifrån? Det var också som så här, från en dag till en annan så bara, nej, nu har alla typ rostad lök på sin sushi.
Det är konstigt.
Ja, och så står det inte på menyn heller. Alltså det är väl, det står ju inte typ så här, 8 nigiri lax med rostad lök.
Med gluten.
Nej, exakt.
Nej.
Utan det bara plötsligt dyker upp.
Precis. Och där tänker jag också att allt sånt här, gå in på anmälmaten.nu och anmäl det.
Men är det ett anmälningstillfälle?
Ja, det är ett anmälningstillfälle. För det är så att all mat som är, alltså de ska informera om det. Så att om det står ingredienser på menyn.
Men så lax nigiri i 8 bitar. Och så får du det med rostad lök. Är det då, har de gjort fel om de här själv på rostad lök?
Om du frågar på förhand och de inte nämner det, eller om det står någonting om ingredienserna på förhand, om det bara står lax nigiri och inget specifikt mer, ja, men då får man ju fråga. Liksom. Ja. Sen så tänker man ju, eller i alla fall, nu kanske man tänker att det är rostad lök på allt, men tidigare gjorde man ju inte det.
Men särskilt inte i omställningen.
Nej, precis. Och det är också, alltså, dietisterna och även liksom jag försöker säga det här, att de ändrar maten hela tiden, beroende på olika liksom, trender av olika slag. Och det gäller både maten som är förpackad och maten som serveras på restaurang. Så att det kan ju tillkomma ingredienser som blir väldigt vanliga. Därför är det alltid bra, även om man är trygg med att men den här sortens mat kan jag alltid äta, så är det ändå alltid bra att fråga om den är glutenfri. Om någon då skulle säga att den är glutenfri, men då är det självklart att det ska anmälas. För att de ska berätta alltså, även det som liksom läggs på,
ja,
är liksom farligt för dig.
Ja. Har man beställt en sushi, kanske inte frågat, eller frågat att det blir något missförstånd, och så får man den, och så ligger det rostad lök på allting. Det går ju typ inte att pilla bort det helt. Alltså, det fastnar ju på, och det är också så många små smulor. Men det är också, man kan inte typ lämna tillbaka den.
Det är en jobbig situation. Ja, det är en jobbig situation. Och har du inte bett om en glutenfri?
Nej, exakt. Då får man stå sitt kast och betala för en ny och vänta på en ny, eller då slarva.
Eller slarva.
Konstigt tips från Linus. Nej,
mitt tips är att inte slarva. Sen är det fortfarande så att slarvar du en gång per år eller vad det kan vara. Liksom. Men det är lite oklart hur ofta man behöver få i sig gluten för att tarmen ska bli liksom förbannad och starta en inflammation.
Ja.
Så att tipset är ju så här, chansa inte. För det är också så att någon annan kommer göra det åt dig. Alltså även om du då såg att det var rostad lök på nigirin, så kanske du inte såg hur att det kom liksom då gluten på pizzan.
Nej.
Eller någon annan mat som du fick.
Nej, okej. Okay, men on that note så var det några andra saker då som folk ändå svärvar lite med.
Ja.
Och där var det till exempel då när barnen smular i smörpaketet.
Ja.
Lösgodis med vetestärkelse.
Ja.
Som man typ förut var det väl vetestärkelse typ okej, men sen kom det glutenfri vetestärkelse.
Precis, då var det 200 ppm som var gränsen. Sen sänkte man den till 20 ppm.
Också lurigt. Vad var det för något? Alltså när jag var liten fick jag äta vetestärkelse, nu får jag inte det.
Det var väl att när man satte gränsen då på, jag tror att det var, om det var 80-90-talet en gång, då frågade liksom myndigheterna, alltså branschen, så här, vad kan jag göra glutenfri mat? Så, ja visst, vi kan göra typ 200 ppm. Och sen så jobbade då celiakiförbunden väldigt hårt, och säkerligen även många andra jobbade väldigt hårt under väldigt många år på att så här, det måste bli säkert. Ni kan inte bara ta en, så här, liksom en gräns från luften.
Nej.
Utan läkaren menar att det ska vara mycket lägre gräns. Annars är det farligt för dem med celiaki. Så att till slut lyckas man få igenom att man sänkte till 20 ppm. Och det är det som gäller nu. Och det är det som de allra flesta med celiaki klarar.
Jag förstår. Det var ingen som gjorde det av ondo. Det var av godo. Även om det var lite deppigt för alla när det var plötsligt kunde äta mycket mindre gluten.
Precis.
En sista grej då, som folk ändå slarvar med, som jag kunde känna igen mig lite i, är chokladbollar med vanliga havregryn. Det är väl en liksom... Har inte vi typ sagt okej till det ibland? Eller? Eller ni bestämmer det, men Livsmedelsverket.
Jag tror att alltså, om man äter vanligt havre liksom någon gång ibland, så alltså, man får ju liksom bedöma risken någonstans. Och då är det till exempel då de här olika havredryckerna som inte är glutenfria.
Just det.
Det kanske inte är jättehög risk att de har i sig massivt med gluten.
Nej.
Så att så här, om man tar det liksom i moderation, sen när det är havre, liksom då, godis gjort på havre eller vad det kan vara för någonting, då är det ju mycket mer havre i, än det är som liksom in havremjölk, så är det mest vatten.
Just det.
Så att om man äter då någonting gjort av havre någon gång ibland och har tur då att det inte är jättekontaminerat, så är det ju ingen fara.
Nej.
Men det är fortfarande en sån här sak att
Det är lite risky.
Så att så här, kan du välja någonting annat, så gör gärna det.
Hellre kokostopp.
Ja, om det är glutenfri så är det ju liksom, det är ju mycket bättre.
Ja.
Jag kan bara säga också att många svarade i öl.
Ja, det gjorde de.
Som ett ställe där man kan fuska lite grann.
Ja.
Och där vet jag också att många läser den här rapporten som vi pratade om i förra avsnittet.
Ja. Jättebra avsnitt för övrigt om öl och gluten. Tips om man inte har lyssnat.
Verkligen.
Ja, men öl är ju en typisk fälla. Inte bara för, alltså det som har läst kanske den här rapporten, där man, det står att massa öler ligger under gränsen. Fast
det står ju inte det egentligen, det är det som är det jobbiga. Att i Livsmedelsverkets rapporter så står det liksom lite grann, det står lite information, så står det massa information i texten hur man ska lägga till då. Så att det står ett värde, ett analysvärde. Sen till analysvärdet ska du lägga felmarginal på 50%. Och om det står att det var, säg, 15 ppm gluten, men då ska du lägga till hälften av 15 som är 7,5. Och då hamnar du över 20 direkt.
Väldigt lite över 20.
Väldigt lite över 20. Men ja. Det är fortfarande så att då hade man tagit analyser av 3 stycken ölflaskor. Ja. Eller burkar.
Just det.
Sen vet ju inte vi vad som hänt sen 2013 när man gjorde de här, eller 2012 när man gjorde de här proverna. Vad som har hänt då med tillverkningsanläggningarna och de här olika liksom, ja, mackapärerna som används i fabrikerna. Så att om man provkör då ett gäng öler nu kanske de har högre glutenhalt. Mm. Tipset är så att ta de som är glutenfria. Ja. Även om det är mycket, mycket billigare med glutenhaltig öl.
Ja, och en annan risk med det är väl också alltså, att man dricker några öl och så tänker man, det där är inte så farligt.
Ja, och så här, märker man ingenting. Nej. Så känner man inte att det är någon jättestor risk.
Nej.
Och sen är det också så att när man dricker öl så får du i dig mycket, mycket mer än när du äter en limpa.
Det är lättare att häva i sig
det öl är det.
Än att häva i sig bröd. Ja, men det var några av de slarvgrejerna som man då kanske kan till se som en lista där man ska vara lite extra noga. Watch out för de här situationerna helt enkelt. Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram 3 helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Laila som tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har varit med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få sig en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni ger denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiakiförbundet.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Jo, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning, fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker som till exempel den här podden. Eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen. Är det dags att vi går in på den här beryktade listan med vidriga saker som kan hända om man fuskar regelbundet med celiaki?
Jag tror vi gör det faktiskt.
Ja, och återigen då brasklapp. Det här händer inte alla och det, om man håller sig till strikt glutenfri kost så är det inte stor risk att man får allt det här.
Precis, om du inte sköter dig.
Ja.
Vikten av att inte slarva, inte fuska. Vi börjar då, nummer 1 som jag har lagt högst upp här. Liten, liten risk för att dö i förtid.
Går ut hårt.
Ja, vi går ut hårt.
Död.
Och det här är då så att det är ingenting man behöver oroa sig för som enskild celiakist. Men det man har sett ändå att det är så att man har liksom en pytteliten ökad risk ändå. Så att man dör liksom då lite tidigare. Det handlar inte alls om någon stor risk. Men det handlar om pytteliten risk. Så att för oss som celiakiförbund så vill vi att man ser det här, tar det här på allvar. Och verkligen liksom då hjälper människor att få diagnos så tidigt som möjligt för att då undvika det här.
Nummer 2.
Tarmcancer.
Ja, den har man ju hört om.
Ja, det är ju inte heller kul.
Nej, är det för att tarmen liksom blir inflammerad så att den liksom till slut
Nej, det verkar inte vara så enkelt. Utan det, är liksom då, så här, det finns liksom en sorts celiaki där så här, kroppen slutar svara på glutenfri kost. Så att även om det är glutenfritt så fortsätter inflammationen vara igång ändå. Mm-hmm. Den liksom läker inte ihop.
Usch.
Och då ökar risken då för att man ska liksom kunna få då att det ska över till en sorts tarmcancer istället för att det bara är celiaki.
Sällan man hör ordet tarmcancer med sån himla glad ton. Men ja, vi går vidare. Nummer 3.
Infertilitet.
Ja, det har jag också hört om.
Ja, det är inte heller jättekul. Och den forskning som finns visar väl att det handlar främst om kvinnor. Att det blir svårt att få barn. Och det man har sett också är att kvinnor som har celiaki men som äter glutenfri diet, där får man ingen minskad fertilitet.
Okej, okay, så att om jag håller mig till strikt glutenfri kost, då är det inte risk att jag blir mer infertil.
Precis, så, så ser det ut i alla fall. Det kan hända att man har lite högre risk för infertilitet, men i alla fall så
är det. Det är som att du sugarcoatar allting. Ja, lite risk. Lite risk att dö. Lite risk.
Okay.
Nummer 4.
Kronisk trötthet.
Nummer 5.
Depression.
Nummer 6.
Utbrändhet. Och de tre senaste, de hör ju lite ihop. Det handlar ju om liksom då, alltså, psykiska måendet, trötthet, depression, utbrändhet. När man får symptomen bara så är det många läkare som inte tänker celiaki. Och det gör ju även någon som har celiaki kanske inte kopplar det här till att man har fått i sig gluten.
Nej. Sjukt att det, alltså, så här, om jag äter gluten så kan jag bli så deprimerad. Typ. Det är verkligen...
Det är galet.
Kroppen är jättekonstig,
ja.
Får man ändå säga. Vi går vidare. Nummer 7.
Sen pubertet.
Mm-hmm. Är det vanligt? Alltså, kan man se att människor med celiaki har gått in senare i puberteten?
Ja, vi förstår sig det hyfsat vanligt ändå. Att man märker både killar och tjejer att man kommer in senare, mycket senare till, men kan flera år senare.
Mm-hmm. Nummer 8.
Utebliven menstruation.
Hör det ihop då med infertilitet? Eller är det två olika saker?
Jag vet inte exakt hur det hänger ihop, men jag tänker mig att det gör det. Menstruationscykelstörningar kan man få då av celiaki.
Mm-hmm.
Då funkar det inte som det ska.
Vi går vidare till nummer 9.
Olika psykiatriska sjukdomar. Har man celiaki och man får i sig gluten, då man mår inte bra, alltså psykiskt. Det finns väldigt lite forskning tyvärr på då, kan säga, de psykiska effekterna av celiaki och att ha i sig gluten och det här. Men det som finns visar att man har en ökad risk för allt möjligt.
Nummer 10.
Benskörhet.
Är det vanligare när man är äldre?
Det är vanligare för de som har celiaki än för andra. Så att när man har celiaki och man då som fuskar, särskilt om man är ung, för det är då man bygger upp liksom hela benstrukturen i kroppen. Så fuskar man när man är då, kanske jag tror att det slutar vid runt 25 års åldern, så är kroppens skelett färdigbyggt. Har man fuskat då innan dess, eller att kroppen, att man har fått gluten fått diagnos sent, då riskerar man att få benskörhet.
Men gud vad sorgligt, som att man bara så här, har byggt sin kropp med dåliga legobitar från start. Liksom.
Ja, men lite så. Och liksom celiakin i sig gör ju att man får den dåliga starten. Så att väldigt många med celiaki har dålig benstruktur och att man kan bryta benen lättare. Alltså från att man är liten, från att man är barn, till att man blir liksom då vuxen. Medan annars är det vanligare för vuxna eller äldre att få benskörhet. Men för människor med celiaki så är det många som får det även som barn.
Mm-hmm. Gud, jag har aldrig hört. Jag har blivit handlederna och armarna flera gånger. Undrar om det hör ihop.
Det är inte omöjligt.
Vi kör på nummer 11.
Allvarliga infektioner när man blir sjuk. Och då är det så att man, när man får då till exempel en vanlig förkylning.
Mm.
Så om man har celiaki, och särskilt då, om man har då liksom en inflammation i tarmen av att man slarvar eller att man då kanske inte har fått sin diagnos. Då är risken att få en allvarlig infektion jämfört med liksom då så här normal förkylning. Mm. Så kan man få ännu värre för att man då har celiaki och har en inflammerad tarm.
Mm-hmm. Nummer 12.
Näringsbrist.
Den känner man ju till.
Den känner man till.
Det är väl lite klassiskt nästan.
Ja, och det är ju det här att när tarmen är inflammerad, då det finns mycket färre tarmludd som plockar upp näring. Och då leder det till näringsbrist. Och det är mycket det som leder till allt det här andra som är skit.
Det är liksom boven i dramat.
Ja.
Nummer 13. Vi har 16 punkter kan jag säga. Så att vi håller ut en liten stund till. Den 16 är dock med mera, men det tar vi sen. Vi går vidare till 13.
Sämre emalj på tänderna.
Varför det? Det är jättekonstigt.
Jag har inte riktigt förstått exakt det här, men det är i alla fall så att ett symptom på celiaki, det är så här, när man är vuxen, så kan man se då på att man har sämre emalj på tänderna, så är det som det är ett symptom för tandläkare om de är duktiga och kan det här, vilket inte alla kan.
Gud vad konstigt.
Men sagt, risken ökar ändå alltså, om du då får i dig gluten hela tiden.
Men och det är inte så att man typ alltså, kräks mer om man har celiaki? Och,
nej, det är jätteolika. Vissa kräks mer, andra gör inte det.
Nej,
men däremot så blir det ju, alltså, man bygger ju upp hela kroppen, även tänderna,
ja,
med olika mineraler och vitaminmineraler, det kan vara någonting som plockas upp genom tarmen.
Mm.
Så att om du inte gör det, men då har du ju inget material att bygga tänderna med. Det är likadant där. Mm. Dåliga byggstenar, då blir det ett dåligt resultat.
Ja, jag förstår. Nummer 14.
Känselbortfall på huden.
Det var den konstigaste, tycker jag.
Ja, och det är inte kul heller. De jag har pratat med, så att nu är det som då enskilda historier liksom.
Ja.
Förutom då att rent generellt kan vara så här. Då kan det vara som liksom att man fått kanske på någon del på armen där man inte har samma känsel som förut. Flera har det här att man får tappa känseln under fotsulorna.
Gud, det gör jag ibland. Tänk om det hör ihop.
Det är tyvärr inte omöjligt.
Gud, det här är som en så här hypokondrikers värsta. Ja. Alltså, om man har hypokondri, lyssna inte på det avsnittet då. Lite
men,
sent.
Men jag tänker så här också. Om man har celiaki, lyssna på det då.
Ja.
För det är ju så att de här symptomen kan vara kopplade till celiaki. Det kan ju vara så att man kan få känselbortfall av andra anledningar också såklart.
När det är kallt ute till exempel. Eller om man har för små skor. Vi kör på med 15, sen är vi snart klara.
Smärta i muskler och leder.
Det är så orättvist att du drar den här listan. Du som också inte ens har celiaki sitter här och bara, kan det bli mer och mer provocerad ju längre ner vi kommer? Men ja, jag förstår. Det kan också drabba en smärta. Det är som en 2-för-1-sjukdom där med celiaki.
Ja, men lite grann. Lite grann är det så. Jag tänker lite så här med Pokémon, att man ska, liksom, man ska samla allihopa. Men det, man ska ju inte göra det idag. Man ska ju äta strikt glutenfritt och försöka inte fuska så mycket man kan. Så att man inte får någonting mer, utan att man klarar sig liksom bara med den här celiaki som är skit i sig.
Ja, och då kan jag säga då nummer 16 då, och det är med mera. Och ja, det är väl då resten. Jävla skitsjukdom. Alltså,
vi kan ju inte tyvärr räkna upp allt här, för då så långt avsnitt har vi inte. Men liksom, det finns det mesta du kan tänka dig eller inte tänka dig. Så till exempel då, bortfall liksom av känsel under fötterna. Det tänker man inte att det är celiaki.
Nej.
Eller väldigt, väldigt få tänker det i alla fall.
Mm.
Men det är så att de som får diagnos väldigt sent, de kan ha dragit på sig massvis med andra sjukdomar också.
Mm.
Beroende på att de har haft då en aktiv inflammation och har haft liksom celiakin länge obehandlad.
Mm.
Så att hela liksom take home message från mig som jag liksom då plockar från läkare och dietister, det är att så här, vad jättestrikt med din celiaki och med din glutenfria kost.
Mm.
Så här, fuska inte, för det blir inte värt det. Även om du kanske när du är 12 eller 15 eller 27 kanske inte märker någonting, så kanske du då får svårt att få barn när du vill ha det. Eller du får andra problem när du blir liksom 40, 50. Alltså, man lever ganska länge i Sverige. Så att det är väldigt
om jag inte dör i förtid för att jag har celiaki.
Men då handlar det kanske liksom om, ja, det är inte många dagar det handlar om.
Okej, men vi måste börja runda av det här avsnittet, känner jag. Det blir typ lite mörkt på riktigt. Alltså jag skrattar, men det är ju också jobbigt på riktigt att höra allt det här.
Ja, men det är ju en normal reaktion är att ta det liksom med ett skratt, för det är inte kul. Det här är inte roligt alls.
Det blir nästan lyteskomik att lista på 16 skitsaker man kan få med om man redan har sin skitsjukdom. Liksom.
Med mera.
Ja, exakt. Men jag tycker ändå att det här avsnittet har varit bra på ett sätt, för att man inskärper ändå allvaret i att så här, fuska inte, slarva inte, det är inte värt det.
Det är ju inte värt det.
Nej, uppenbarligen inte. Och om man känner någon som man har celiaki som slarvar, då kan man skicka avsnittet till den personen, så kanske den börjar ta hand om sig själv lite mer. Ja. Det är ändå i slutet det handlar om, att man vill ta hand om sig själv och sin kropp och sin hälsa och ha ett så bra liv man kan, trots att man har en sjukdom liksom.
Precis, och liksom Svenska Celiakiförbundet jobbar för att alla ska få ha liksom då ett eget val och samma villkor som alla andra. Och då vill man ta riskerna, så måste man också veta om vad man riskerar.
Exakt.
För du kan ju inte ta risker utan att veta om riskerna som du tar.
Nej, och det är ju, alltså, flera av de här grejerna visste inte ens jag om, och jag jobbar med den här podden. Ja. Alltså, det är, jag tror inte att det är så känt liksom.
Mycket problem som vi ser är att man får ju inte uppföljning hos vården. Man ses inte som en patient.
Nej.
Läkarna vet inte ens om att man riskerar de här sakerna. Så vi vill ju att människor med celiaki ska ses som patienter. Ha liksom regelbunden uppföljning hos både läkare och dietist. Och man tar prover och man liksom sköter om människorna. Nu får man göra det helt på egen hand. Och då tycker vi att boka in möte med dietist.
Ja, det är väl bra. Om man har hört den här listan och är liksom, blir orolig av det här, så kan man boka in möte med en dietist. Man kan väl också genom sin dietist ta blodprov och så att se hur.
Och kan man inte det, så prata med en läkare då. Men liksom, det skadar inte att kolla upp liksom ibland att man faktiskt lyckas med sin glutenfria diet. För det, även om man inte fuskar, så kan det ju vara som säger att det kan finnas en produkt man äter där någon har bytt innehåll helt plötsligt. Och tillsatt vetestärkelse eller vad det nu kan vara. Så det skadar aldrig att liksom ha den här, att ha en regelbunden check av sig själv.
Nej.
Men kolla någon gång. Annat vart tredje år.
Mm. Det får bli vårt medskick efter avsnittet. Gå och kolla upp så att allt ser bra ut, så att man inte drabbas av något sånt här.
Precis. Då får vi tacka så hemskt mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet, även om det är ganska deppigt.
Mm.
Men det är ganska viktigt.
Det är det. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden, så får ni lite så ping nästa gång vi släpper ett nytt avsnitt.
Gå med i förbundet.
Följ oss på Instagram.
Gör det.
Allt det där vanliga.
Allt det där vanliga.
Så hörs vi i nästa avsnitt.
Det gör vi.
Tack så mycket.
Hej då.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.